Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch.
Hej och välkomna till avsnitt 79 av Gigwatch-podden. Jag heter Mina, jag har idag Ella och Pontus med mig från Gigwatch. Och så har vi en gäst som är Johanna Bratt som är jurist.
Jag är advokat och delägare och jobbar på Asylbyrån. Vi är en byrå som är helt nischade mot migrationsrätt. Så att det är allt från asyl till medborgarskap och liksom allt däremellan brukar vi säga. Och jag har jobbat mycket med arbetstillstånd under de åren som jag har varit där. Det är väl det jag gör.
Kul, välkommen till podden.
Tack.
Välkommen till podden.
Ja, och vi har Johanna med oss idag eftersom vi tänkte prata om ett par olika perspektiv på migrantarbete i plattformsekonomin. Vi kommer ha två olika delar i podden. Ellas fokus kommer vara gränskontroll, hur staten och plattformsföretagen förhåller sig till papperslös arbetskraft inom gig-ekonomin. Sen så kommer vi gå över till Pontus del, där han kommer prata om uppehållstillstånd för arbete och mer specifikt diskussionen om falska egenanställningar. Ja, Johanna, jag tänker utifrån ditt perspektiv och det du gör. Det har ju varit ganska drastiska förändringar inom migrationspolitiken de senaste åren. Om du skulle liksom kort sammanfatta de stora händelserna under de senaste 10 åren. Vad skulle du säga då?
Det har ju hänt otroligt mycket. Det har liksom skett förändringar gällande liksom rätten till skydd. Och sen har det hänt mycket gällande arbetstillståndsregleringen. Och om man tittar på arbetstillståndsregleringen, eftersom det är det vi pratar om idag, så har det väl gått från att ja, men när jag började jobba med det 2015-2016 där en gång, så var det ju den här eran då väldigt många utvisades på grund av att det fanns någon liten bagatellartad miss liksom, på något sätt. Det kunde vara att lönen hade varit för låg i en månad under 4 års tid. Mm. Liksom, och då bara rök man direkt.
Just det.
Och då satt vi väldigt mycket och jobbade med det. Och sen så kom det 2 domar från Migrationsöverdomstolen som 2017, slutet av 2017, där de liksom klargjorde att det bara för att det finns någon liten brist under tillståndsperioden så är inte det tillräckligt för att inte förlänga. Och sen så fortsatte det flöt på ganska bra ett tag ändå. Vi upplevde att man verkligen fick medvind av den här förändringen. Det underlättade för väldigt många klienter. Och sen så har vi ju nu haft en period de senaste åren där det bara har kommit stegvis. För varje förändring som har kommit så har det bara blivit svårare och svårare. Och vi ser nu det senaste året, eller kanske till och med 2 åren, så har det varit en överraskning varenda gång man har tagit emot ett beslut, för att det har varit helt nya avslagsmotiveringar.
Vad kan det handla om då?
Ja, men de har ju börjat köra väldigt hårt på, och det är ju relevant utifrån det vi pratar om idag, men de har ju börjat köra väldigt hårt på det här med att en arbetsgivare är oseriös. Och jag ser ju, det är ju jätteviktigt, att utreda sig till att ingen utnyttjas, men det används också, upplever jag, av Migrationsverket för att utvisa så många som möjligt. Konsekvensen av det är ju att arbetstagaren eller den som ansöker om uppehållstillstånd får ett utvisningsbeslut.
Så det blir mer som i praktiken som någon slags dubbelbestraffning?
Ja, det är det ju absolut.
Först liksom, har man dåliga arbetsvillkor och sen så riskar man bli utvisad på grund av det. Liksom.
Mm. Och sen är det inte alls det. Liksom, jag måste ärligt säga att det handlar inte alltid om dåliga arbetsvillkor faktiskt. Nej. Utan det är även så att det framstår som att det har varit, men det faktiskt inte har varit det. Jag får, liksom, mitt jobb är väldigt intressant på det sättet att jag får ju verkligen också höra. Och de jag träffar är ju, liksom, mina klienter är ju, vill ju liksom bara hitta bevis för att visa att det här som Migrationsverket påstår inte stämmer. Liksom. Mm. Men ja, det är intressant, för jag ser ju väldigt många olika fall, och ibland har jag klienter från som kanske kommer in från som har till exempel sökt asyl, som kanske har då varit här och haft arbetstillstånd, blivit exploaterade i det, och sen eftersom de då det inte finns någon möjlighet för dem att få förlängt arbetstillstånd, så, och så kanske de inte kan återvända till sitt hemland för det har uppstått. De kanske liksom är de har blivit liksom indragna i någon härva här i Sverige som gör att det är farligt för dem att åka hem. Och då söker de asyl. Och där har jag kommit in i ärenden där jag har liksom haft klienter som har gått igenom en sån här process, mer arbetsrättslig process, där de faktiskt har blivit utnyttjade och de kan driva den processen.
Just det.
Vad intressant. Ja, det är ju liksom, är det man brukar kalla spårbyte?
Nej, det är det inte. Spårbyte är liksom tvärtom. Alltså att man kommer hit, man söker asyl och har fått, när man har fått ett avslagsbeslut, då har man fram till 1 april i år, för då togs det ju bort bara, så rycktes bort från alla som är har varit inne på det spåret. Det är det som kallas för spårbyte, när man har bytt då från asylprocessen till, och så har man börjat jobba under asylprocessen, då har man haft möjlighet att få stanna kvar och fortsätta jobba och ansöka om arbetstillstånd inifrån, för annars är huvudregeln att du måste lämna Sverige och ansöka och komma tillbaka.
Exakt, och det kan ju innebära en ganska stor risk, även om man har fått nekad asyl.
Precis, och för du är bara dels att du liksom kanske inte vill återvända, men sen så blir det ju, man måste säga upp sig. Och så måste man bli erbjuden samma jobb igen, och arbetsgivaren måste ju vara villig att ställa upp och göra det för att man ska kunna få stanna kvar. Så det är väldigt krångligt liksom, att behöva lämna Sverige för att söka arbetstillstånd igen.
Det pratas ganska mycket om, och jag kommer komma in på det lite senare också, det, liksom det höjda kravet på försörjning, och det har innebärt för många arbetare. Vi sitter ju här i Arbetarens studio, och i de här lokalerna så var det en organisation som heter Work Permit Holders Association som var aktiva i många år, som egentligen kämpade emot höjningen av de här kraven, för att det blir som en, just liksom, kraven på att räknas som självförsörjande blir som ett skruvstäd liksom, för man... Dels är man i en väldigt utsatt position på arbetsmarknaden, så det är svårt att få välbetalda jobb. Liksom. Men att den liksom nivån också så här successivt har höjts. Hur minns du hur kronologin såg ut där? Liksom, när höjdes det här, och hur har den grejen förändrats de senaste åren?
Alltså det är ju... Vad kan det vara? Tiden går ju så fort. Så att det, men jag tror att det var 2 år sedan. Kan det vara så långt?
Det låter ganska rimligt.
Ja, som det höjdes till 80%
om idéan. Det var på sommaren, minns jag i alla fall. Så jag tror att det var... november var det. November 2023, tror jag.
Det kan stämma.
Vad vi höll på med det. Att man, det blev en så viktig... liksom just november, vilken lön man hade från och med november och framåt, blev plötsligt helt avgörande i många ärenden. Det där har ju också blivit... på gränsen till komiskt, för att där har det ju varit... För det kom ju väldigt plötsligt. Det gick ju från att ha varit... försörjningskravet hade ju legat på 13 000, vilket ju kanske är anmärkningsvärt lågt också, såklart. Liksom, det gick ju, det var ju ganska lätt att nu utnyttja och påstå att någon jobbade deltid fast de egentligen jobbade heltid. Så det, jag tyckte väl att det var rimligt att höja liksom, på något sätt, men det kom ju, det var ju en så drastisk höjning, som så mycket annat på det här området, dåligt genomarbetad inför. Så att det var väldigt många saker som föll mellan stolarna i hur de här ärendena skulle hanteras och vad som hände. Så att det var väldigt mycket som man behövde försöka ta lösningar för efter det, för att liksom rädda människor som annars skulle utvisas bara på grund av den här lagändringen. Men då, det var... Framförallt det som vi såg då var att arbetsgivare som verkligen ville behålla en arbetstagare och höjde lönen på något sätt, blev de kallade oseriösa. De kom på löpande band om besluten. För att man var inte, då hade man inte satt lönen utifrån marknadsmässig nivå. För det var tydligt. Som om det liksom inte är någonting som kan påverka vad den marknadsmässiga lönen är. Det kom ett avgörande från Migrationsöverdomstolen nu i början av året. Som väl sa, där de satte ner foten lite försiktigt och sa att nej, men det är inte en faktor som är förbjuden liksom, när man tittar på vad man vill erbjuda för lön som arbetsgivare i de situationerna.
Ja, gud, det blir ju ganska tydligt då att Ja, men syftet är inte att få upp lönerna i vissa sektorer där många jobbar på arbetstillstånd, typ ja, inom hemtjänst till exempel. Utan att det verkligen är att kunna genomföra mer utvisningar.
Ja, men absolut. Det är väldigt tydligt att det är fokuset, att det är det som är uppdraget. Uppdraget från den här regeringen är att utvisa så många som möjligt. Ingen tvekan om det för mig.
Jag funderar på, jag skulle kunna dra ett exempel nu när vi ändå är inne på det spåret.
Ja, det.
Som inte är direkt vad jag tänkte prata om idag, men som ändå knyter an exakt till den här grejen. Och det är alltså, taxiförare som kör för Uber eller Bolt. Det har ganska länge varit en diskussion om huruvida de... För att de här plattformarna, deras algoritm som i själva verket leder och fördelar arbetet på de här applikationerna. Den är också makt över prissättningen. Den här algoritmen bestämmer utifrån en egen liksom intern kalkyl, utbud efterfrågan på den här egna privata marknaden som plattformen utför då, som plattformen utgör. Men den här är inte kopplad till taxametrarna i bilarna. Utan det är upp till förarna att skriva in algoritmens prissättning i taxametern när man har en viss körning och sådär. Och det som har gjort att Uber och Bolt överhuvudtaget har en affärsmodell i Sverige är att den här kopplingen inte finns. För att det möjliggör då för förarna att skriva in en lägre kostnad i taxametern och därför behöver de betala lägre arbetsgivaravgifter och socialförsäkringsavgifter och sådana här saker. Och därför kan de leva på sin lön, vilket de inte hade kunnat om de hade skrivit in det faktiska priset. Och det har ju möjliggjort då för Uber att prisdumpa hela marknaden exempelvis. Men det här är intressant för att det, när den här förändringen kom i försörjningskravet så införde samtidigt en motverkande tendens i missrapporteringen i taxametern. För att säg att du är då en taxiförare i Sverige. Då sitter du fast i ett skruvstäd där du dels får för lite lön för Uber, från Uber för att kunna liksom överleva ekonomiskt. Du går back på ganska många resor för att du betalar själv för alla trängselskatter och ditt eget fordon, försäkring och de här sakerna. Och en resa, du kan få 100 spänn för en resa. Och det kanske kostar 170 kronor att utföra den. Liksom. Så då finns det ett väldigt starkt incitament för den enskilda föraren att rapportera en lägre kostnad eller inte rapportera in det alls. För att därför slippa betala de här sociala avgifterna och därför kunna kanske tjäna lite pengar på den här resan. Men det här försörjningskravet gör ju då också att de är samtidigt jagade från andra änden för att de måste ju komma upp i en inrapporterad inkomst på 80% av medianlönen. Och därför har man sett motsatsen att förarna alltså överrapporterar i sina taxametrar.
Just
det. Det vill säga att de skriver in ett pris i sitt taxameter som är högre än algoritmen har prissatt för att komma upp i Migrationsverkets krav på intjäning.
Ja.
Och det gör då att de betalar alltså mer. Alltså de tar mellanskillnaden egentligen från egen ficka. För att de får ju lön från Uber som algoritmen bestämmer.
Exakt.
Men då går de alltså back mer än vad de annars hade gjort för att få stanna i landet egentligen.
Men hur, jag tror jag inte hänger med på vad är det för kontrakt då som de har beviljats arbetstillstånd på? För det är väldigt noga reglerat att du behöver vara garanterad en viss lön. Det får ju inte vara provisionslön som skulle kunna underskrida det här kravet till exempel.
De är ju nästan uteslutande egenföretagare. Ja. Så att de är ju i Sverige på kontrakt på näringsverksamhet då antar jag.
Ja, men för då är ju inte det här kravet samma.
Intressant.
Ja. För kravet på god försörjning som då till exempel just nu ligger på 28 480 eller vad det är. Där när man tittar på uppehållstillstånd som egen företagare så är det ju mer en fråga om du kan försörja dig på inkomsten från, eller liksom intäkterna, liksom. Det som du, den vinsten som du gör i företag, kan du försörja dig på det? Men resonemanget, eller jag tänker att då kanske det inte är, för det är klart att det fortfarande finns de har ju ett incitament att komma upp i en viss nivå. De måste visa att de kan försörja sig. Men att det kanske
80%-nivån är inte lika bindande där.
Nej, jag tror inte att det, så jag skulle nog gissa att det problemet har nog inte uppstått kanske av det då, gissar jag. Av det nya lagkravet på god försörjning.
Men kanske om det är åkerianställda, där åkerierna är anslutna till Uber eller Bolt.
Så skulle det kunna vara också.
De skulle ju potentiellt då ändå kunna drabbas av 80%.
För då har de en anställning av åkeriet som sen inte sin tur är kopplat till Bolt. Exakt. Så skulle det kunna vara också. Men då menar du att de har krav på sig att de ska ha en stadig inkomst. Man får inte vara, det funkar alltså inte att vara på arbetstillstånd i Sverige och ha provisionsbaserad lön. Det skulle inte accepteras.
Nej, då behöver du behöver fortfarande vara garanterad den miniminivån som är tillåten. Och då är det ju dels kopplat till vad minimilönen är för just det yrket. Då.
Just det.
Då kan det ju vara skillnad beroende på om du jobbar som ingenjör eller om du jobbar som undersköterska. Då är det ju olika snittlöner så. Men sen är det här kravet på god försörjning ligger som ett golv kan man säga. Du får aldrig tjäna lägre än det i alla fall, för då kvalificerar du inte för att få ett arbetstillstånd.
Det är ju ganska just intressant det, eftersom det här kravet på god försörjning är ganska mycket högre än kollektivavtalen för exempelvis undersköterskor.
Mm. Ja, men det är ju en sån sak som kom tillbaka ganska fort i politikerna. Och de bara, oj, det här hade vi inte tänkt på.
Den största yrkesgruppen i Sverige.
Det är jättestor brist på den här. Ja. Och hur ska vi lösa det? Och vi bara satt så här och väntade liksom, när man läste förslagen. Och tänkte, hur ska de lösa det här? Och sen så bara införde de det så utan någon större fördröjning. Och sen så bara har problemen bara uppstått. Och så försöker de bara lösa det ad hoc.
Då är det ju så tydligt också hur ogenomtänkt det är. Liksom.
Ja.
Om man kommer på en sån central sak, bara så här hoppsan. Liksom. Mm. Ja.
Ja, men det har ju varit snack om att vissa yrken ska undantas kraven och så. Men det är ju ingenting som har införts än i alla fall. Och det är ju, nu är det ju ett tag sedan kraven infördes. Så det är väl ganska många som har, eller det är många som har drabbats redan.
Ja. Hade jag varit ordförande för Kommunal så hade jag utlyst strejk direkt och sagt att eftersom vi uppenbarligen inte betraktas som självförsörjande i det här yrket så kommer vi kräva 80% av medianlönen på nationell nivå. Mm. Det hade varit ett ganska starkt argument ändå.
Var det inte någon text, minns jag, av någon som jobbade som undersköterska i den vevan, som typ en krönika eller insändare eller någonting?
Ja, hon har till och med varit med i Gigårdspodden.
Är det sant?
Okay. Ja, exakt. Jo, så det var liksom en lokal kommunal förening där de drev det kravet gentemot sina arbetsgivare, kommunen då. Jag vet inte exakt hur det gick med det, men det var i alla fall, de nappade på den argumentationslinjen ganska snabbt.
Mm.
Inte från kommunal centralt då, men på lokal nivå. Men det är ju svårt att veta, vi kommer kanske prata lite mer om det sen. Det finns ju inga uppgifter om egentligen vilka som jobbar inom plattformsekonomin i Sverige. Och även om man liksom vet att många som gör det är migranter på något sätt, så är det ju väldigt... jag vet inte, det finns inga siffror på vilken typ av liksom, tillstånd, om man är här på... Om man har arbetstillstånd, eller om det är ett studentvisum som har gått ut, eller om man är asylinvandrare. Så det är liksom
och såklart
oklart.
Mörkertal, alltså gärna gäller papperslösa som delar konton till exempel, då, som vi kommer ta upp.
Ja, men för jag kan flika in att jag generellt, jag vet ju att den här gruppen är, de faller ju inte in under varken arbetstillståndsregleringen eller tillstånd för egna företagare riktigt.
Nej.
Utan det är för att det är det. Det finns vissa grupper som inte faller in under någon av de två kategorierna och därför som inte har möjlighet att beviljas uppehållstillstånd på den grunden eller någon av de två grunderna. Och då är det ju just, det är ju ofta det att man då kanske inte ses som tillräckligt självständig i sitt företagande, att man kan beviljas ett sånt tillstånd, men man har samtidigt inte ett anställningsavtal som kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd. Så det är nog min generella bild av liksom den här gruppen, liksom gigarbetare, så att det är verkligen en grupp som inte riktigt får... Alltså kan ta del av, eller som inte kan ansöka om uppehållstillstånd i Sverige liksom på den här grunden. Och då finns det inte så mycket annat kvar. Och, alltså det är märkligt liksom att en hel grupp faller utanför på det sättet. Sen så finns det väl, som sagt, det finns ju ärenden som inte jag, liksom, det finns ansökningar som väl har gått igenom ändå så också. Men jag gissar att det generellt är svårt att få det beviljat på ett sånt arbete.
Ja, men det är verkligen. Tänk att vi har ju pratat jättemycket om den här gråzonen som gigarbetare många gånger befinner sig i. Nu har det gått över till att många faktiskt har en anställning genom så kallad workforce management-bolag. Men det här är ju liksom, det du säger nu, det är ju liksom ytterligare en parameter av vad det får för konsekvenser för plattformsarbetare.
Mm.
Det handlar inte bara om en ställning på arbetsmarknaden utan också ens rätt att vara här.
Mm.
Jag ska prata lite om två olika typer av gränskontroll inom gig-ekonomin kan man säga. Bland matbud så är det ganska vanligt att man kom hit på ett studentvisum till exempel. Började jobba under studierna via Foodora eller Volten eller något liknande. Och sen kanske man befinner sig i någon typ av gråzon. En annan sak som är uppmärksammad är också att det jobbar ganska många papperslösa. Eller som på något sätt inte har något typ av liksom aktivt uppehållstillstånd idag inom plattformsekonomin. Och det här brukar gå till så att man antingen lånar eller delar ett konto med någon som har uppehållstillstånd. Och, eller att man hyr ett konto. Och då är det ju att där man hyr av tar ut en avgift för att man ska kunna dela det här kontot.
Det finns ganska många grupper i sociala medier som bara organiserar den här typen av verksamhet också. Att hyra exakt. Varandra.
Exakt. Och det här blir ju ett sätt för papperslösa att liksom få ett ändå ganska formaliserat arbete jämfört med kanske andra alternativ. Och det här är liksom, det finns inga siffror, men antagligen så är det hyfsat utbrett. Då är det liksom intressant både hur typ staten förhåller sig till att det finns den här arbetskraften som potentiellt inte har uppehållstillstånd, men också hur plattformsföretagen förhåller sig till det. På ett sätt så behöver de ju den här arbetskraften, men samtidigt så har de också ett intresse av att verka som legitima parter på arbetsmarknaden, inte parter, men ja, legitima företag. Så de behöver liksom hantera den slutningen mellan att man både behöver arbetskraften, men också vill framstå som seriösa aktörer. Och jag tänkte prata utifrån liksom att gränskontroll är inte bara något som sker liksom vid Sveriges gränser, utan också något som sker i själva samhället. Som till exempel när man gör tillslag mot arbetsplatser, eller Reva-projektet till exempel, när man gjorde kontroller vid, alltså till exempel i tunnelbanan och så, kollektivtrafiken. Och det här blir ju liksom, om man tänker på det så, att så här, gränserna finns också inom samhället. Ja, men är också intressant att tänka på just plattformsarbete, i och med att de här arbetena är väldigt rörliga ute i staden. De är också ganska synliga. Så med det följer också en utsatthet.
Och just det här med att det blir en annan sårbarhet jämfört med ja, men andra typer av arbeten som papperslösa ofta liksom behöver göra, vilket är kanske men att jobba i ett restaurangkök eller liksom någonstans där det är mer dolt.
Exakt. Ja. Exakt. Och mitt första exempel kommer från Storbritannien. Då var det en serie artiklar i bland annat The Guardian, där man hade gjort intervjuer med alltså ett brasiliansk community i staden Bristol, där det var många som jobbade just inom plattformsekonomin som matbud och jobbade för Deliveroo, som är motsvarande Foodora eller Volt. I de här reportagen så beskrevs liksom, eller ja, arbetarna, de uttalade sig om sina löner och att de befann sig i en väldigt exploaterande situation. Och det var också därför de behövde bo i de här husbilarna, för att man inte hade råd att bo i centrala Bristol. Och sen, och det här var i augusti 2024, och sen ett par månader senare i oktober så gjorde den brittiska gränspolisen riktade tillslag mot det här husbilscampingen, där man visste att här bodde det mycket plattformsarbetare som man också misstänkte inte hade uppehållstillstånd.
Intressant där skulle man säga de etiska principerna med att göra intervjuer med personer på de premisserna.
Ja,
att man på något sätt outar en grupp på det sättet för myndigheterna.
Det ja, det är jätteintressant
att höra vad de journalisterna tänker om det arbetet i efterhand.
Verkligen, särskilt om man liksom medverkar med namn och så blir det ju väldigt tydligt. Och det fanns ju
en plats. Det var inte anonyma intervjuer?
Nej, jag tror inte det. Och sen så var det ju liksom, ja men de hade ju tagit bilder på där husbilscampingen. Så det var ju i princip bara för liksom gränspolisen att gå dit. Och det här är ju
liksom, kan vi bara förlåta, för bara flika in. För i Sverige så jag träffar ju människor som har levt i tron att om de liksom berättar som det är, så kommer de få hjälp, så kommer de få stanna. Jag vet inte om det finns liksom någon sån möjlighet liksom i Storbritannien, men det finns ju inte i Sverige. Du får ingen hjälp. Liksom. Man vill gärna att människor ska liksom ange arbetsgivare som de har blivit utnyttjade av, men också stå för hela kalaset. och få konsekvensen av det, liksom, vilket är att du har ingen möjlighet att stanna. För det finns liksom ingen väg framåt därifrån sen i sådana fall. Du kommer inte få förlängt uppehållstillstånd och du kan inte byta liksom, direkt till något annat tillstånd heller.
Nej, exakt. Och det är verkligen den här biten att säga, ja men vi har de här journalistiska reportagen och vinkeln på dem är att det handlar om att det är arbetskraftsexploatering. Men sen så när den här typen av tillslag motiveras, så är det ju utifrån att så här, men nu ska vi bekämpa arbetskraftskriminalitet eller ja, så.
Skapa ordning och reda på
arbetsmarknaden. Och så. Men ja, jag tänkte också fråga liksom, om du har några exempel på eller vet om fall där tillslag mot arbetsplatser sker liksom, på liknande sätt.
Jo, men det gör det ju. Det görs ju, jag tror det är liksom särskilt mot, det har ökat kraftigt det senaste. Restauranger tror jag och byggen också ganska mycket.
Mm.
Jag hör ganska mycket om att det har gjorts kontroller och då har jag, då kan jag, det kan ju vara från klienter som har uppehållstillstånd eller liksom, som har kunnat visa att de har papper. Liksom. Mm. Men, så att jag tror det görs både på arbetsplatser där det inte finns några missförhållanden egentligen, men också där det finns kanske tips eller att de misstänker. Jag tror generellt att de är ganska riktade också mot liksom, branscher som man ser som liksom, riskarbetsplatser.
Det finns ingen, liksom, en sån inspektion gynnar aldrig arbetstagaren.
Nej, det är ju det som är grejen. Mm. De blir ju liksom dubbelt bestraffade därmed. För de liksom, lever man då i skräck om att hela tiden bli att någon ska upptäcka att man, ja, men att man kanske faktiskt inte har det så bra på jobbet, så blir det ju. Det är ju även om. Jag tycker också att det är glädjande att höra liksom att det pågår ganska kanske fler processer än vad jag trodde liksom, när vi pratade lite här innan. Att mer processer mot arbetsgivare eller mot företag. För jag ser ju bara de som blir lämnade med att försöka lösa situationen som har uppstått för dem personligen. Inte bara att de har blivit exploaterade utan också att de står helt utan möjlighet att kunna stanna kvar på något sätt. Så att de är liksom utsatta. Dubbelt utsatta.
Precis,
det är inte på grund av det systemet vi har.
Precis, det är inte så att de blir exploaterade och sen får de hjälp. Liksom. Nej. Såklart.
Precis.
Det som du tänkte, det som du nämnde som vi snackade om innan podden, det var att vi spelar ju in här på Sveavägen 98 där också Stockholms LS har sina kontor som har deras verksamhet kring då byggsyndikatet som man kan nämna stod för mer än 50% av alla ärenden som gick till Arbetsdomstolen förra året. Och de har motsvarande 10 heltidstjänster på hela organisationen. De drog in 80 miljoner, tror jag, de nämnde. I uteblivna löner för, och skadestånd för medlemmar de senaste åren.
Mm.
Och orsaken till att de kan göra det kan väl bara nämnas är att att SOC inte har någon karenstid.
Mm.
Någon som arbetar i byggbranschen och hamnar i skiten kan inte vända sig till Byggnads och få hjälp om de inte redan är medlemmar i facket och har varit det en viss tid. Men SOC har inte den karensen, vilket betyder att även fast man inte är fackligt ansluten, vilket migrantarbetare väldigt sällan är, för att facket kanske var facket korrupt där de kommer från i många platser, och var allierat med chefen eller var allierat med polisen eller någon annan liksom, myndighet.
Mm.
Det vill säga att facket är inte någon plats man vänder sig till normalt liksom. Så kan man vända sig till dem här, även fast man inte varit med innan, och få hjälp.
Men jag tänkte på det du sa, Johanna, alltså att, ja, men att man riktar in sig på särskilda branscher. Och då kan man väl se att i kanske länder där plattformsekonomin är mer utbredd, som i Storbritannien, nu är det också väldigt uppmärksammat i USA, liksom, när deras migrationspolitik tajtas åt och att Trump-administrationen vill satsa på att göra så många utvisningar eller deportationer som möjligt, så är många plattformsarbetare som är väldigt oroliga. Och man ser den här typen av riktade tillslag just mot den här gruppen arbetare. Och jag läste också en artikel i en amerikansk tidning som heter New Republic, där det var många som pratade om att under Trumps första mandatperiod så var det många plattformsföretagen som gick ut och var kritiska mot Trump-administrationens migrationspolitik. Men nu är det snarare så att typ Uber har donerat pengar till Trump-administrationen eller till kampanjen. Och det finns liksom inte, det är inte som att de är så mån om att ens kunna ha dem.
Det är ett otroligt maktmedel som arbetsköpare har att organisera arbetskraft under de här premisserna.
Mm.
När arbetarna har ett eget intresse, kanske till och med i vissa fall deras liv hänger på att ingen får reda på hur dåligt de har på jobbet.
Nej. Mm.
Det ska liksom inte underskattas hur långt en arbetsköpare kan driva en arbetare på de premisserna. Liksom. Så det är någonting med incitamentstrukturen som är skev där.
Mm.
Att det borde finnas liksom någon form av kanal för personer som kan avslöja sina arbetsförhållanden eller outa sin kriminella arbetsgivare.
Verkligen.
Och då blir erbjuden någon form av spår mot drägliga arbetsvillkor eller någon form av uppehälle som som kompensation eller som i alla fall som...
Ja, men det funnits en jätteenkel lösning på det, tycker jag. Och det är att åtminstone det kan vara ses som synnerliga skäl att få byta. Alltså att få ändå få förlängt arbetstillstånd. För problemet är ju att bara det kommer fram att du har... Det du säger är ju att mitt arbetstillstånd ska återkallas för att jag har inte liksom, det uppfyller inte kriterierna för arbetstillståndet. Och om man då går och säger det och förstör för sig själv på det sättet också, då, hade det, då finns det inte heller någon möjlighet att få ett förlängt tillstånd liksom, eller skulle du beviljas ett nytt tillstånd, då måste du åka härifrån och komma tillbaka, så då börjar hela den här karusellen. Men hade man bara sagt att nej, men det anses som, eller antingen att det funnits ett specifikt undantag i lagen som säger att om man har varit delaktig i att uppmärksamma missförhållanden på arbetsplatsen så är det ett skäl att få ansöka inifrån Sverige. Så löst. Då hade man hade verkligen liksom förenklat för den här gruppen och man liksom hade blivit bättre för samhället i stort. Liksom att de här arbetsgivarna hade inte haft suttit på samma maktposition, för att då de vet att de hade kunnat bli, kan bli avslöjade utan att den som arbetar har liksom riskerar så mycket.
Mm.
Jag tänker på hur sexköpslagstiftningen, åtminstone hur den är tänkt att fungera.
Ja, precis.
Ja.
Mm.
Bara. Alltså att det inte är den som liksom utsätts som blir straffad för det. Eller så.
Det är ju lite lika. Vi har ju liksom sådana ärenden också. Det är ju ganska likt i att du även liksom i sådana situationer, ja, men liksom du blir liksom dubbelbestraffad om du är här, du blir exploaterad, liksom tas hit och sen så är du med i brottsutredningar och sen så bara puff, hejdå. Liksom, det är så här, du erbjuds inget skydd i Sverige liksom, i form av uppehållstillstånd fast du har varit med om ett sånt trauma här. Liksom.
Nej.
Men det
ses inte som en rättighetsbärare. Eller
nej, verkligen inte.
Man kan ju tänka att så mycket som alla politiker pratar om att undvika att bygga in i ett skuggsamhälle.
Mm.
Om man tänker på hur besatta alla är att prata om det, så skulle man kunna tänka sig att man kunde kanske bygga en incitamentstruktur som inte hjälper att förstärka liksom, etableringen av ett sånt arbetsliv. Liksom. Ja, och det hade varit väldigt lätt, tänker jag.
Mm. Ja.
Men då måste det finnas ett genuint intresse av att göra det bättre för någon. Och inte bara arbeta med depression.
Och inte bara utvisa folk. Ja, och, liksom,
ja. Ska jag ta mitt andra exempel?
Ja,
som mer handlar om hur plattformen förhåller sig då till den här arbetskraften. Det första man ska säga är att de flesta plattformarna känner till att det förekommer att folk lånar varandras konton eller hyr ut konton eller liknande. Och det sättet de gör för att liksom kontrollera det här är oftast genom ansiktsigenkänning via AI. Och det är liksom, till exempel om man kör taxi för Uber eller Bolt, så när du liksom öppnar appen så måste du liksom hålla din telefon framför ansiktet och ska den liksom läsa av och se att ditt utseende stämmer överens med dina kontouppgifter på plattformen. Bara grundförutsättningen för den här teknologin är också intressanta, för det har också kommit fram att ansiktsigenkänning generellt är mycket sämre på att känna igen rasifierade utseenden. Ja, så där är liksom den första biten. Och det leder ju i sin tur till att man till exempel blir stående och behöver strula med den här ansiktsigenkänningen, tappar inkomst på grund av det. Men det gör också att i de fallen man använder sig av det här så är det ett sätt att reglera eller kasta ut folk som delar konton från plattformen. Och det här tänker jag skulle liksom kunna ses som en typ av gränskontroll, om man ser det mer som att gränserna finns i samhället. Det är något som också arbetsköpare kan bidra till på något sätt.
Det är lite intressant. Man får köra ett invik där, för att det är också lite problematiskt för plattformarna. Den här grejen slår ju dubbelt, för att ett av kriterierna för att plattformarna kämpar ju extremt hårt för att inte behöva betraktas som arbetsgivare arbetsrättsligt liksom. Och ett av kriterierna för det är att om man ska vara en egen, det vill säga en F-skattare eller liksom en frilansande arbetare, så är ett av kriterierna att man fritt ska kunna ställa all andra arbetare i sitt ställe liksom. Att man inte ska vara personligt arbetsskyldig. Det är ett av kriterierna. Så det finns också någon liten fara med för plattformen att pusha det här för långt. Just att kräva liksom att det är enskild. För TipTap har ju fått balansera. TipTap är väl kanske den plattformen som har mest utbredd användning av papperslös arbetskraft. Liksom. Men om de skulle vara för hårda med att reglera det, då kanske det flippar över så blir de arbetsgivare istället. Och så är deras hela deras verksamhetsmodell helt underminerad.
Ja, exakt. Så det finns liksom fler anledningar. Alltså, jag tror inte att det alltid är så. Jag tror att de använder den här ansiktsigenkänningen lite selektivt, liksom. Att inte överallt, alltid, för att det är...
Men är det när de liksom misstänker, eller vad...
Att man... Ja, jag vet inte exakt, men jag vet i alla fall att det finns... i Finland så införde Volt det här ansiktsigenkänningssystemet i Finland. Och det var efter... det var 2023. Och det var efter det var uppmärksammat i finsk media, just den här praktiken att dela konton. Och då blev väl de pressade, och i ett politiskt klimat där det är liksom... Ja, men så, alltså det är så, vad ska man säga? Det blir inte liksom en fråga om hur kan de här arbetarna få arbetstillstånd eller få liksom möjlighet att stanna om de ändå är liksom vanligen behövs som arbetskraft eller, eller bor och arbetar i Finland eller vart nu är, utan att det bara handlar om att kontrollera. Så det Volt gjorde var att införa de här ansiktsigenkänningen. Sen så vet jag inte om det liksom är... generellt. Men jag vet inte. Det var bara
ligger nära till hands i alla fall.
Att tänka. Att, för det är liksom lite så... Alltså, det funkar med tillslag på arbetsplatser också. När jag pluggade så hade jag en föreläsare som hade intervjuat många papperslösa som var aktiva på arbetsmarknaden och jobbade på olika sätt. Och hon sa liksom att hon var så... Ja, det är mer som en ritual med... utvisning eller deportationer. Det är inte som, det finns liksom inte en möjlighet att utvisa eller deportera alla som, alla papperslösa som arbetar i Sverige. Det är liksom helt omöjligt, för det är en så pass ut, det är en jättestor grupp liksom, och papperslösa är en del av samhället och arbetar här. Utan det funkar liksom snarare som en ett sätt att disciplinera. Så att upprätthålla det hotet om att så när som helst kan jag bli deporterad, och därför måste jag hålla ner huvudet liksom, inte gå till media eller inte göra något sånt.
Och vad hemskt det. Och så ändå verkligen. Inte vara del av... ändå liksom också då... För det är ju så sjukt också att du kan ju ha ett samordningsnummer och betala skatt. Ja. Men du får inte ta del av välfärden på något sätt.
Nej.
Så du betalar verkligen. Liksom notan. Ja. Du blir utnyttjad, du betalar notan. Och du... Men skulle du bli sjuk till exempel, så har du bara rätt till vård som inte kan anstå. Liksom, absolut minsta... Ingenting annat.
Exakt.
Men varför betalar man skatt? Eller hur funkar det?
Det är Skatteverket och Migrationsverket snackar ju liksom inte. De har ju liksom stängt, det är två stängda, eller liksom, det är liksom en vägg mellan dem. För det är ju, tror det är sekretess mellan myndigheter också. Det är man ju, nuvarande regering tror jag, på väg att liksom, man vill ju att myndigheter ska samarbeta mer för att upptäcka olika... att det liksom finns olika anledningar för en annan myndighet liksom att gå vidare med någonting. Men det där är ju en sån grej som är, jag har tänkt på så mycket under de här åren. För att det gör ju också människor väldigt förvirrade. Liksom. Men jag har ju fått ett samordningsnummer.
Ja.
Jag trodde det räckte till exempel. Nej, men du behöver arbetstillstånd också. Ja, nej, men då, och så kan man ha jobbat och rapporterat in skatt i flera år utan att ha tillstånd egentligen. Och ingen reagerar.
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Ja, men det var ungefär det. Alltså det är svårt att veta exakt hur, i vilken utsträckning plattformarna använder sig av ansiktsigenkänning. Men jag skulle tro att det inte är så att de gör det överallt hela tiden, utan att det är mer utspritt och liksom på ett sätt att försöka upprätthålla en bild av sig själva som en del av den formella ekonomin. Eller att de inte vill associeras med svartarbete eller... Ja.
En del av ritualen.
En del av ritualen, exakt.
I Sverige så har vi ingen lagstadgad definition om vem som är arbetsgivare eller vem som är arbetstagare. Utan det är ett praxis som har växt fram egentligen från 70-talet och olika förarbeten till LAS och olika typer av förarbeten till arbetsmiljölagstiftningen och sådär. Som det finns lite olika så här lösa skrivelser. Det brukar hänvisas till 10 olika lösa kriterier från praxis för när liksom en anställningsrelation föreligger. Liksom. Men när det kommer till den svenska plattformsekonomin så är det egentligen Arbetsmiljöverket som har varit spjutspetsen för att testa det här. Problemet är ju att facket kan inte organisera gigarbetare eftersom de inte är löntagare. Även om de hade kunnat organisera den här arbetskraften så finns det liksom ingen motpart att kalla till förhandlingsbordet. Om man kallar till så här MBL-förhandling så säger bara plattformsföretaget att men varför ska vi komma på MBL-förhandling? Mm. Vi är ju inte arbetsgivare.
Nej.
Du kan väl förhandla med den riktiga arbetsgivaren istället? Vilken är? Vet inte. Liksom, det är en gråzon. Mm. Men en statlig offentlig utredning från 2016 ledde ju sen då till ett regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket som då testade det här. Gick, gjorde så här inspektioner inom citattecken, ringde på Zoom, frågade lite frågor och sen efter det ställde ett vite till de här företagen så att ni måste fixa de här arbetsmiljöåtgärderna, annars så måste ni betala ekonomisk skadestånd. Plattformsföretagen sa, det tänker vi inte göra för att vi är inte arbetsgivare, vi har inget arbetsgivaransvar. Och sen så blev det en rättslig process som plattformsföretaget vann i alla samtliga fall. Så att Arbetsmiljöverket har testat det mot TipTap och den har gått igenom alla instanser. Mot TaskRunner har gått igenom alla instanser och så vidare. Liksom. Och även Volt och även Bolt. Det finns ett undantag där också. För det finns en dom som har gått åt andra hållet. Men vi kommer till den senare. Det som de här rättsfallen har sagt då, i alla de här fallen, är att arbetskraften under de här plattformarna är inte kontrollerad i tillräcklig utsträckning för att det ska finnas ett anställningsförhållande. Det finns ingen... plattformen leder och fördelar arbetet i en för liten utsträckning för att de ska anses ha en verksamhet. Och istället har plattformarna då betraktats som en form av marknadsplats, typ som Blocket, där man kan köpa och sälja tjänster. Liksom. Men från andra hållet då, så att plattformarna är ju inte arbetsgivare. Men när det har prövats så har det kommit fram att arbetstagarna inte riktigt är F-skattade heller. Skatteverket vägrade väldigt länge ge gigarbetare F-skattesedel för att Skatteverket exempelvis hävdade att ja, men ni har ingen egentlig egen verksamhet här.
Nej, exakt. Och man kanske, ja, men bara för att man kör för två olika plattformar så är man inte liksom självständig.
Nej, precis. Man kan ju ha två olika jobb också. Liksom.
Ja, exakt.
Men det här ställdes på sin spets lite tyckte jag när Gigwatch blev kontaktade i ett migrationsärende för några månader sedan. Där en man som haft uppehållstillstånd för näringsverksamhet inte fick det förnyat. Den här personen har då ett eget företag. Han har F-skatt och han har via den här F-skatten jobbat för Uber och kört för Uber Eats ska vi säga då, och varit matbud. Han har jobbat för Volt. Han har också varit anställd av Movia AB som är ett bulvanföretag, liksom en front som olika plattformsföretag använder. Volt använder sådana, Volt använder sådana. Du ser arbetare som inte lyckas få tag på F-skattsedel eller som inte vill ha F-skattsedel kan då bli tillfälligt anställd av ett bulvanföretag som går in som en mellanhand mellan de här parterna. Så att det finns på pappret ett anställningsförhållande, men det är som en outsourced HR-avdelning bara egentligen. Så bara betalar ut lön. Men arbetsledningen finns ju fortfarande hos företaget. Och det finns också domar på att de här bulvanföretagen inte enligt svensk rätt klassas som arbetsgivare heller. För att de inte ens känner till när arbetaren faktiskt jobbar. Det är bara företaget som vet det.
Ja.
Så det finns också en dom från kammarrätten som bara säger att det här bulvanföretaget kan inte vara arbetsgivare för de visste inte ens att personen gick till jobbet den här dagen.
Nej.
Hur kan de ha ett arbetsmiljöansvar? Hur kan de vara arbetsgivare? Och så vidare. Migrationsverket gav den här arbetaren då avslag. Jag ska läsa upp en del av motiveringen här. För att det tyckte jag var jävligt intressant. För de skriver så här. Migrationsverket gör bedömningen att du inte bedriver din verksamhet självständigt. Du är beroende av de plattformar som förmedlar kunder till dig. Du har därmed inte självständig möjlighet att påverka varken kundunderlaget eller tillväxten i din verksamhet. Din roll är mer att likställa min anställning. Du hävdar via ditt ombud att de budplattformar du är ansluten till och har enligt dina handlingar huvudsakligt inkomst ifrån är att ses som techföretag. Men Migrationsverket anser att det är en felaktig premiss. De här företagen levererar inte tekniska lösningar utan snarare är deras huvuduppgift att kunder som köper mat eller liknande ska få detta levererat. Som bud som arbetar för dessa företag har ditt företag inte heller några egna slutkunder. Migrationsverket anser att din situation är att likställa med en falsk egenanställning.
Det låter liksom nästan som ett utdrag från Gigwatchs hemsida.
Ja, alltså, det är liksom exakt så här vi beskriver relationen mellan plattformen och arbetstagaren. Det här är det Migrationsverket skriver här är helt sant.
Ja.
Det är exakt så här är det. Ja. Problemet är att ingen annan rättslig instans i Sverige anser att det är så här. Ja. Mm. Alla andra, både arbetsdomstolen i fallet mellan Foodora och Transport från 2021 och en rad domar i både förvaltningsrätten och kammarrätten har argumenterat på exakt motsatt perspektiv. Och det intressanta är att det här togs också upp av migrationsdomstolen som dömde, som gick på Migrationsverkets linje.
Mm.
Så att det är inte bara att Migrationsverket...
Det är liksom andra instans.
Så Migrationsverket är första instans och sen kan man få prövning sen då i Migrationsdomstolen.
Ja, Migrationsdomstolen är liksom... Migrationsverket är första instans, Migrationsdomstolen överprövar liksom. Som de gör en självständig bedömning också av det.
Så det här prövades ju. Men Migrationsverket gick på... Eller Migrationsdomstolen gick på Migrationsverkets linje. Och då hade ändå, eftersom Gigwatch hade varit i kontakt med juristen som såklart har expertkoll på migrationsrätt men inte var expert på den här frågan liksom. Mm. Men de fick alla domar liksom. Mm. Hela liksom, alla domar som har varit i exakt den här frågan. Ja. För det här handlar ju, det här liksom, migrationsärendet handlar ju ändå specifikt om frågan om falska egenanställningar liksom.
Exakt.
Men trots det så dömde Migrationsdomstolen ändå på den linjen.
Mm.
Och då tänker jag så här, det här limbot, alltså hur kan det fungera så här, är väl kanske frågan som jag vill ställa till dig som också har jobbat lite med sån här ärenden tidigare.
Men det är, jag tycker det låter ganska, egentligen inte, det är alltid lika skrattretande liksom, men det är inte första gången jag ser att någonting som tolkas på ett helt annat sätt liksom inom andra rättsområden kastas om och på ett sätt så att det istället kan användas emot den som ansöker om uppehållstillstånd. Det är faktiskt vanligt förekommande. Man kan liksom, jag har liksom ärenden så, som där man, de bara kan vända kappan efter vinden gällande en fråga för att det passar bättre för att motivera ett avslagsbeslut då, och liksom, eller att migrationsdomstolen gör, liksom, använder någonting som Migrationsverket har tagit fram, men de kanske har skrivit om det på ett annat sätt, men så används det liksom för att vändas. Det är,
och det känns ju verkligen som, eller för mig känns det verkligen inte, låter inte rätt säkert. Nej. Om det liksom redan finns en sån, alltså att, ja, men man vet redan vilken linje man vill driva. Mm. Liksom. Det är inte som att man provar det rättsliga läget mer generellt då. Eller,
Och så fort det handlar om att utvisa någon, då passar det liksom på något vis. Alltså,
Men det är, sen, det kan vara, jag ska ändå flika in också, att ibland så är det svårt att... ibland är det svårt att... De här exemplen är ju väldigt komplicerade för att hela den här, liksom, hela det här plattformsupplägget är ju väldigt komplicerat. Så det blir en komplicerad fråga. Det är väldigt intressant, men det blir väldigt komplicerat. Och det kan ju vara så att en definition som formas liksom av hur någonting ska ses inom ett rättsområde kan definieras på något annat sätt liksom inom... liksom det migrationsrättsliga området, för det kan ha lite olika innebörd. Så det är liksom möjligtvis att migrationsdomstolens beslutsmotivering skulle kunna liksom ge någon sån hint att de skulle kunna förklara lite mer. Men ibland är det man ser som liksom den logiska förklaringen till att det blir få helt olika bedömningar. Som sagt, just i det här fallet, det här tycker jag att de ärendena som faller mellan arbetstillståndsregleringen och regleringen som för uppehållstillstånd som egenföretagare, det är alltid, alltså det blir ju också som ett lotteri om du kommer falla in under någon av dem eller inte, vilket inte heller känns, det blir väldigt mycket upp till handläggaren som har ärendet, och så är det ganska hög utsträckning inom det här rättsområdet också som jag jobbar med. Det är liksom så fort det går att göra liksom en skönsmässig bedömning så kan det hamna lite var som helst, tyvärr. Det blir väldigt spretig praxis.
För det är intressant, för i det här beslutet så refererar ju Migrationsverket till plattformsdirektivet, som är en lagstiftningsprocess från EU för att liksom fixa hela det problemet med falska egenanställningar. Men den här den här processen har ju såklart också förvaltningsrätten har tagit hänsyn till. Liksom. Mm. Det är bara så svårt. Hur kan man fixa migrationsrätten? Alltså det känns så genomkorrupt rättsområde. Okay. Liksom. Det känns verkligen inte som att man befinner sig i en rättsstat. Nej. När man för de här sakerna.
Mm.
Jag tänkte också på det som du sa förut om att många pratar med media och så här och förväntar sig att om man pratar med media så ska man liksom få rätt. Om bara någon får reda på vilken misär jag befinner mig i så ska jag få stanna. Liksom. Jag har också ett ganska starkt minne av att när man var aktiv eller när jag var aktiv i liksom, migrationspolitiken liksom, så här på 10-talet när den här frågan var stor. Ja. Liksom, att, och man kämpade för någon person för att de skulle få stanna så kändes det nästan som att det var så också. Mm. Att det var att Migrationsverket gav något helt befängt avslag. Och sen så, om man bara lyckades få någon journalist på kroken och det blev en nyhet och då vände Migrationsverket.
Mm.
Är det fog för det?
Vi får den frågan ganska ofta faktiskt av klienter. Mm. Ska vi gå till media? Ska vi försöka? Så här, och det har ju funkat ibland. Det var ju ett ärende för, vad det kan vara, var liksom 2 år sedan kanske. Det var ju en rysk kvinna som gick till media som ville söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin familj inifrån liksom, och ute. Och där var det, hon ville inte åka söka från Ryssland, dels då för att det pågår ett krig, men hon sökte aldrig asyl. Och det där var ju liksom, det var en ren anknytningsansökan som det kallas. Och det får man inte göra inifrån Sverige. Men det ledde till, och sådana avslogs konsekvent tidigare. Ja. Men i samband med att det uppmärksammades i media så hittade man, någonstans på Migrationsverket, så hittade man EU-domstolsavgöranden som sa att enligt rörelsedirektivet och också då liksom EU-rätt så får man inte, om barnet då liksom, om man har ett barn som är EU-medborgare och man utvisar föräldern som de har en beroende ställning till, då utvisar man egentligen också en EU-medborgare. Och det får man inte. Liksom, det är ju liksom en grundläggande princip inom EU-samarbetet. Då bildades det liksom ny praxis i Sverige i samband med det, och nu är det så. Så nu används de domarna som liksom, de anses ge tydligt stöd för att har man ett barn som är svensk medborgare så får man söka inifrån. Vilket ju är helt rimligt och borde varit så även innan. Ja. Det var det inte.
Nej.
Men det ska jag säga var helt och hållet på grund av media uppmärksamheten i media som gjorde att de, någon högt uppsatt på Migrationsverket satt sig och tittade närmare på det där. Liksom.
Mm. Mm.
Det känns som att man ser så tydligt vilken roll samhällsdiskussion spelar. För att 2014-2015 så var det så här att om ett ärende kom upp i media som var så här, den här personen, varför ska inte han få stanna i Sverige? Så var alla så här, klart som in i helvete, den här personen ska stanna i Sverige. Nu är ju kanske poängen av att lyfta ett sånt ärende i media lite mindre när alla bara skriker ut så fort de ser en invandrare. Liksom. Att samhällsdiskursen kanske inte längre är så här, vad säger man, konduktiv för att driva den typen av medial politik längre. Förutom i Rysslandfrågan, där samhället mobiliserade stöd för Ukraina på ett helt, och mot Ryssland. Och då kanske det kan påverka på ett mer sätt. Liksom.
Mm.
Folk som kom från Ukraina till Sverige var ju betraktade med en helt annan lins än folk som kom från exempelvis Afghanistan efter invasionen. De var ju moderata, liksom, vad heter han, Thompson. Men han var ju så här, ska ukrainska flyktingar behöva leva på så här lite ersättning? Det är inte värdigt. Liksom, han som mer än fast någon annan hade velat att alla andra flyktingar typ skulle svälta ihjäl. Så att det finns ju
uppenbarligen.
Ja, men det är rätt hudfärg och ligger tillräckligt nära Sverige, så att det är lättare att känna empati.
Tänkte på det också, eller jag var aktiv i Ingen mer skyldgal. Då i början när jag gick med, det var kanske 2013-2014, men då kändes det ändå som att man fortfarande befann sig i ett läge där det skedde vissa positiva förändringar. Alltså till exempel vård som inte kan anstå och
ja, liksom annat. Vi pågick så här kampanjer för att öppna upp staden för papperslösa, och det liksom fanns ändå framåt andra typ. Mm.
Kritiken men, mot REVA-projektet också.
Kritiken mot REVA, verkligen. Verkligen.
Idag skulle det passa, en sån sak som REVA skulle passera helt obemärkt idag. Ja, nästan. Den pågår redan.
Exakt. Ja, men hur tycker du det har varit i din roll liksom, de senaste åren när vi har sett, alltså, ja, kanske särskilt nu senaste året med alla de här väldigt snabba förändringarna, typ att man har tagit bort möjligheten att, alltså preskriptionstiden.
Ja, den är ju med, exempel, den, och, är du kvar i Sverige så är den ju borttagen liksom. Ja. Så du kommer ju vara kvar i limbo.
Vad innebär det?
Ett utvisningsbeslut gäller 4 år, så preskriberas det. Och då kan du, det har inneburit i praktiken är ju att människor som inte har lämnat Sverige, för att de kanske, även om de har fått ett utvisningsbeslut, så har de likväl fruktat för sitt liv. Så har de stannat liksom ändå. Och då har de kunnat söka asyl på nytt. Och nu har man sagt att när är du kvar så kommer ditt utvisningsbeslut kommer aldrig preskriberas. Så du kommer aldrig kunna söka asyl igen.
Och det är så, för det kommer jag verkligen ihåg från när jag var aktiv in illegal, att det var ju jätteofta så att det var just att man kanske hade ett Dublin-ärende eller att man hade fått avslag en gång.
Och förklara så, ett Dublin-ärende.
Det är liksom att det är första landet man kommer till i EU, ja. Så måste de pröva ens asylansökan. Och sen är det också en vet inte hur det ser ut nu, men då var det en preskriptionstid på det här REVA-beslutet i alla fall, så att man kunde ansöka om asyl i Sverige sen. Men då var det i alla fall extremt vanligt att man hade fått avslag på en asylansökan i Sverige och sen varit kvar i de här 4 åren, stannat, skulle till papperslöshet och sen ansökt igen. Och då kan det ju vara att man liksom har fått en bättre juridisk kontakt, och det kan göra hela skillnaden. Mm. Liksom. Så det är ju liksom inte, det blir så himla skevt när man är så här, men att det är den enda chansen. Mm. Liksom. För att det är så himla många andra saker som avgör egentligen. Mm. Vad.
Mm. Nej, men för den har ju beskrivits av många genom många år, så har ju liksom asylprocessen framförallt beskrivits som ett lotteri, och det är den ju tyvärr. Det på väldigt många sätt, det har jättestor betydelse vad du har för juridiskt ombud. Mm. Och det går ju liksom, vi jobbar ju mycket för att försöka höja kompetensen och kraven på juridiska ombud som får åta sig såna här ärenden överlag, för att du ska inte jobba, det är jättevanligt på advokatbyråer att du, när du kommer in som nyanställd biträdande jurist, kanske direkt från juristprogrammet, så får du får migrationsärendena. Mm. Och det är ju, jag vill påstå att migrationsärendena är långt, speciellt ett asylärende, långt mycket mer komplicerat än vad de flesta brottmålsärendena är. Det är bara, tyvärr så är det liksom, så behandlas det styv moderligt även på många advokatbyråer.
Och lägre status.
Mm. Men definitivt. Men den har också börjat höjas, har vi hört av. Vi har ju alltid juriststudenter hos oss som gör praktik, och sen stannar en del kvar som trainees och sånt där. Men de säger att det börjar bli, ja, men det är liksom, det har ju länge varit låg status överlag liksom bland jurister. Och sen så har det har börjat bli mer och mer populärt. Det är väldigt många som vill läsa de fördjupningskurserna på juristprogrammen och sånt där, liksom med mänskliga rättigheter och migrationsrätt. Så det är glädjande att människor börjar intressera sig för det mer och mer. Och det blir väl förhoppningsvis, jag hoppas att det blir ännu mer nu när man märker att ännu fler hamnar i kläm, och att det finns ett stort behov av att liksom hjälpa människor på, liksom för rätten till skydd till exempel i Sverige har ju, vi har ju liksom kunnat ha hög svansföring gällande det i Sverige, med rätta skulle jag säga, liksom jämfört med många andra länder. De är ju nästan i slutskedet nu av att nedmontera det, och att vi ska ha den lägsta nivån i EU, och det ska vi tydligen göra med stolthet liksom. Så att, och det, förhoppningsvis är det liksom många som börjar reagera på hur dåligt det faktiskt har blivit för människor som kommer hit och söker skydd. Mm. Och att man bryr sig så otroligt lite om dem som den här politiken signalerar att vi ska göra tydligen. Nu är det liksom grundläggande mänskliga rättigheter som man är inne och norpar på liksom. Ja. Det finns ju ingen marginal mellan liksom vad som är minimum och vad vi ligger längre, utan vi är nere på minimum och går över den gränsen ganska ofta idag, tyvärr.
Ja, det är för...
Ska vi avsluta med de positiva orden om sakernas tillstånd?
Ja, det är tyvärr inget upplyftande avsnitt, men det får ni ta.
Det får de verkligen ta. Liksom.
Ja, det är viktig, information.
Ja.
Mm.
Stort tack för att du ville vara med oss verkligen. Och prata om
tack.
Detta. Då.
Tack så jättemycket.
Verkligen.
Och till alla lyssnare så ses vi om några veckor igen.